Men här finns ju två, egentligen, ja, två spår. Och det här vill jag bolla med dig, Nils. Mm. Det ena spåret är, funkar vaccinet?
Ja, det är okay. En intressant fråga. Mm.
Det är första spåret. Andra spåret är, om ja, ska alla ha det? Så det är två olika spår,
visst,
eller
visst.
Hur?
Och då måste man gå till
det är två helt olika samtal egentligen. För att det kan vara ja, och sen nej. Ja, vaccinet funkar. Nej, alla ska inte ha det.
Nej.
Det kan också vara ja, vaccinet funkar och ja, alla ska ha det. Mm. Och det är två olika diskussioner om vi nu ska vara nyanserade. Så låt oss börja i den första diskussionen. För att det är ju många, det finns ju röster som menar på att vaccinet togs fram under särskilda omständigheter. Mm. Vilket gör att det är högre nivå av risk att ta det här vaccinet. Mm. Och det finns ju de som menar på att nej. Det var inte särskilda omständigheter. Det här bygger på tidigare teknik. Vi har mRNA-tekniken. Vi har tagit fram tidigare vaccin. Vi börjar inte på noll. Mm. Och vi har säkerställt den här studien med samma metodik som vi har säkerställt andra studier. Och det finns också läckage, vilket det finns i alla studier. Så att säga att det här gick snabbare eller blev sämre än andra studier och att det här vaccinet togs fram på sämre grunder än andra, det stämmer inte riktigt. Mm. Låt oss börja där. Vad säger du om det?
Ja, och då måste man gå till, och det här är också någonting som är ganska grundläggande då, att för att man ska få ett läkemedel godkänt så måste man genomgå randomiserade, kontrollerade prövningar som ska vara dubbelblindade. Och för de som inte känner till vad det är då, då har man en aktiv grupp som får ett läkemedel och så har man en inaktiv grupp eller en placebogrupp som får en saltinjektion eller någonting annat som inte liksom påverkar kroppen. Och så jämför man de här grupperna och ser om det finns något positivt utfall av att ta läkemedlet. Det här är ett experiment på människor, det är det som är randomiserad kontrollerad prövning. Och det gör man hela tiden och det är någonting positivt, så det är så man ska göra. När det handlar om att ta fram ett liksom komplicerat läkemedel som ett vaccin som ska ges till friska människor så ställer man väldigt höga krav på detta. Jag kan ta ett exempel om du vill. Den bakterien som jag forskade om, Streptococcus pneumoniae pneumokocker, som är en vanlig bakterie för barn och för äldre. Man får lunginflammation, öroninflammation, massvis med människor som dör varje år av det globalt. Då finns det ett vaccin mot det. Det började man de kliniska prövningarna 1995 och sen pågick de i 3 år och fram till 1998. Och sedan godkändes läkemedlet slutligen år 2000 i USA av FDA och började sedan administreras till barn i barnvaccinationsprogrammet. Och det var 35 000 barn som ingick i den studien. Jämför man då med covid-vaccinerna så har man inte 3 år, inte 1 år utan ett par månader av data från en klinisk studie, om man tar Pfizer då, till exempel. Så att man har ju krympt den här perioden där man har möjlighet att se och följa patienterna över en tid från flera år som man brukar göra till ett par månader. Det betyder ju att man inte kan se långtidseffekter av vaccinen. Det betyder också att man inte på samma sätt kanske fångar upp biverkningar. Och det har vi ju sett då, som jag var inne på innan, att det är först när man har administrerat läkemedlet till mängder av människor ute i samhället som man har sett att Astras vaccin, det gav en ökad risk för blodproppar och i vissa enstaka fall dödsfall. Och därför har man fasat ut det i efterhand. Men det var ingenting som de kliniska prövningarna kunde upptäcka.
Så det är inte så att studien i sig behöver ta 3 år, utan att det finns en poäng i att ha mellanrum och göra det över lång tid så att man kan följa långtida biverkningar?
Ja, bland annat därför gör man ju de här under flera års tid. Va, liksom. Och att man har, det är ju själva poängen så att säga, va, att man har med säkerheten. Alltså säkerheten när det gäller vaccination och läkemedel överhuvudtaget, men särskilt vaccination är ju jättehög. Alltså safety, safety, safety. Så. Och särskilt om man ska ge det till barn naturligtvis. Och då håll nu i minnet vad jag sa om den här studien. Va? Mm. Titta nu på när Folkhälsomyndigheten godkände vaccination av barn i Sverige. Då hade man en studie från Pfizer på cirka 2000 barn. Alltså nästan 20 gånger färre än i den studien som jag nämnde innan. Och vad hade man för uppföljning? Ja, 1-2 månader, så att säga. Va? Och i abstractet, alltså i sammanfattningen av studien, så här, det här är en pågående studie. Det vill säga att studien är inte avslutad än. Det är en fas 3-studie som inte är avslutad. Så att det här är ju ett experimentellt läkemedel som man ger fortfarande under det som man kallade för, i USA kallade man det ursprungligen för emergency use approval. Mm. I EU så kallade man det för villkorat godkännande, conditional approval. Så att de har inte det genomgått alla faserna som ett läkemedel ska göra innan det får fullt godkännande. Och det är teoretiskt möjligt att man i EU till exempel säger att ja, för man omprövar detta varje år. Och att man säger att nej, efter 1 eller 2 år här, att nej, ni får inte mer tillfälligt godkännande.
Men det tillfälliga godkännandet som jag förstår, det innebär ju att du går igenom samma faser. Alltså du kan ju inte plocka bort en av faserna i studien, bara att det sker under kortare tid. Alltså du genomgår ju fortfarande samma faser som de andra studierna.
Alltså nej, fas 3-studien är inte avslutad än. Det är ju det som är en av skillnaderna. Sen så gjorde ju Pfizer så att de vaccinerade ju efter ett par månader, om det var 2-4 månader, så vaccinerade man kontrollgruppen. Och det betyder att vi kommer aldrig få några långtidsdata från den
studien. Varför gjorde man det?
Frågar de. Det de säger är ju att ja, men det var liksom etiskt oförsvarbart att inte låta de här människorna få vaccinet. Ja, men om vi ska vaccinera miljarder människor, då måste vi ju ha bra data. Då kan vi inte vaccinera kontrollgruppen.
Men det är också ett undantagstillstånd. Det här som har skett de senaste 2 åren är ju ett undantagstillstånd. Ja, men då är det väl rimligt att det är andra regler. Då är det rimligt att vi komprimerar även den här studietiden.
Baserat på vad?
Att det är ett undantagstillstånd, att vi behöver få fram ett vaccin, att vi behöver hjälpa människor.
Jaja.
Behöver vi det? Det är en intressant fråga, tycker jag.
Ja, ska jag svara på det? Jag tycker absolut att jag är för vaccin även i detta fallet. Men om man tummar på säkerheten så finns det ju risker. Om man tittar på Pfizer studie då återigen, så den data de har släppt hittills visade inte på en ökad minskad antal dödsfall. Utan tvärtom så var det fler i den vaccinerade gruppen som dog jämfört med den ovaccinerade placebogruppen. Så att det här håller ju inte att man säger att vi måste vaccinera kontrollgruppen utifrån...
Men vänta, det här måste vi förtydliga, för det här har ju varit uppe tidigare.
Ja.
Säg det där igen och så tar vi det här lite långsamt. Fler?
Ja, alltså i de två armarna. Vi har 2 armar i en studie. En som får vaccin och 18 000 i varje person. Och så under den korta tiden som man faktiskt följde dem så tittade man också på ett mått som är väldigt bra, som jag tycker man bör använda i all läkemedelsforskning när man prövar på människor. Det är all cause mortality, alltså död av alla olika saker. Okej? Okay? Så inte bara att man har dött av covid-19 eller att man har dött av hjärtattack eller något sånt, utan hur många överlever i ena gruppen och hur många överlever i andra gruppen.
Mm.
Och i den all-cause mortality så var det fler som i den vaccinerade gruppen som dog än i de som inte fick vaccinet. Och det här bevisar ingenting. Liksom.
Det finns ju ingen koppling till vaccin överhuvudtaget. Det du säger är att fler dog bara.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är ju en signal på något sätt som gör mig som forskare fundersam över om vi nu är i en pandemi med väldigt hög dödlighet och här kommer vaccin.
Ja.
Varför överlever människor inte mer i den vaccinerade gruppen?
Men det säger ju ingenting om vaccinet.
Ja, det säger att det skyddar inte mot död i alla fall.
Nej. Vänta.
Ja.
Korrelation, kausalitet. Nu får du vara noggrann här.
Nej, men alltså,
ingenting som säkerställer att det är kopplat till vaccinet. Det säger ju någonting om urvalsmekanismen för de här 2 grupperna.
Ja, den är randomiserad.
Okej, då är det ju bara en slump.
Ja, men det är det jag säger. Därför måste man ju säga, varför ska man då avbryta studien? Utifrån någon slags etisk aspekt, eller den här studien får inte lov att pågå längre utan vaccinerar vi kontrollgruppen och förstör all långtidsdata. Då måste man ju ha någon, om man hade sett att ja, men, oj, det var 100 stycken av de ovaccinerade som dog och 0 av de vaccinerade, då hade jag förstått, då har vi en signal här om att oj, det kanske finns en etisk anledning att avbryta studien, va? Eller att vaccinera kontrollgruppen, för annars kommer människor dö. Men den signalen fanns inte. Det är det jag säger. Och jag säger att de här randomiserade kontrollerade studierna har inte bevisat att vaccinen skyddar mot all cause mortality eller dödsfall.
Jag får fråga en fråga här.
Ja.
Vad jag får fram i siffror så står det att det är 15 stycken som dog i den vaccinerade gruppen och 14 i den ovaccinerade gruppen.
Ja.
Det är de siffrorna du har sett också.
Ja.
Det var det första. Det handlar ju om en person.
Ja, ja, visst. Men jag...
Det står ju inte vad de dog av.
Nej, men det är... Nej, precis. Och det är ju det jag säger, att, att därför kan man inte luta sig mot de studierna och säga att de bevisar att det här vaccinet minskar dödligheten. Okej? Okay? För det är det vi hela tiden får höra, att det här vaccinet behöver vi, alla måste ta det för att minska dödligheten. Då undrar jag som forskare, vad grundar du ditt påstående på?
Mm.
Okej? Okay? Och då kommer man, ja men det har gjort studier. Nej, fast de visade inte det. Okej? Okay? Och sen så släppte FDA ytterligare information från Pfizers studie som de hade gått igenom, och då visade det sig att det var, om jag inte helt fel nu, 21 stycken av dem i den vaccinerade gruppen som dog och 17 i den ovaccinerade. Så att den skillnaden ökade något. Detta är siffror som är inte statistiskt signifikanta.
Men det man har sett att vaccinet skyddar mot är ju att det minskar de allvarliga symptomen.
Ja, av covid-19.
Precis.
Ja. Yeah. Men för en patient, om du ska ta ett läkemedel, så du är ju intresserad av både fördelarna och nackdelarna med läkemedlet, eller hur?
Absolut.
Och därför måste man ju jämföra de två.
Absolut.
Faktorerna. Och därför så är all cause mortality, eller man kan ta också prata om liksom biverkningar kontra liksom antal undvikna svåra sjukdomar.
Yeah.
Men studierna var aldrig designade på det sättet, och det har de fått kritik från i British Medical Journal, att de var inte designade för att upptäcka att skydda mot svår sjukdom eller död, utan de var designade för att undvika fall, det här berömda fall, PCR-positiva fall av covid-19, alltså förkylningar, en feber, influensaliknande symptom. Yeah. Och där visade de en 95-procentig effektivitet. Så det är det man pratar om då, med 95% effektivitet.
Mm, men ett exempel som man brukar använda som argument, det är ju vaccinet mot svininfluensan.
Mm.
Och där var det ju, som jag, om jag minns det rätt, 350 fall av narkolepsi av 6 miljoner vaccinerade.
Mm.
Det är ju inte så mycket. Det är ju fruktansvärt för de familjerna.
Ja,
fruktansvärt för de fruktansvärt för de enskilda individerna. Så all min kärlek och empati till dem. Men i relation till 6 miljoner vaccinerade som biverkning, så måste väl du ändå tillgå att det är inte så mycket.
Nej, men hur många av de barnen och ungdomarna som fick den här tillståndet med narkolepsi som en allvarlig sjukdom, hur många av dem fick allvarliga livslånga men av svininfluensan? Det är ju den risk-nytta-analysen du måste göra, och det är därför man gör den.
Säg det där igen, jag förstår inte.
Ja, men alltså, om du säger att men det var bara 350
nej,
barn.
Nej, jag säger så här. Jag ska vara jättetydlig. Mm. Det är fortfarande 350 barn för mycket.
Ja,
och det är hemskt för dem och för deras familj. Ja. All min kärlek till dem.
Ja.
På kollektiv nivå av 6 miljoner vaccinerade så är det inte så mycket.
Nej, det är inte så mycket av sig. Nej. Men hur många, men så kan man måste tänka på i den gruppen du befinner dig, om du är ett barn till exempel nu, som står inför valet, eller dina föräldrar står inför valet om du ska vaccinera dig mot covid-19. Ja. Hur stora risker har mitt barn om man inte vaccinerar sig?
Mm.
Och hur stora risker har du om du vaccinerar dig? Mm. Det är ju den risknyttaanalysen. Inte, du kan inte slå ihop dem till en grupp där liksom 70-åringar ingår, vilket du säger, vilket du gör om du säger 6 miljoner vaccinerade.
Det är sant.
Utan du måste titta på varje enskild grupp, och det är därför man måste göra särskilda stora studier på barn innan man vaccinerar, och man måste göra särskilda stora studier på vuxna och gärna också på riskgrupper.
Mm.
Så att det här är liksom en, och när det handlar återigen då just om barn, så har man inte gjort detta, anser jag. Man förlitar sig inte på den högsta formen av bevisgrad, det vill säga randomiserade kontrollerade studier, för de är inte färdiga.
Mm.
Och om man bara tittar på den datan som Pfizer har släppt från den här studien då för barn, så undviker man i den studien 16 stycken förkylningar, alltså mild form av covid-19. Men som då de vaccinerade får noll av. Men de ovaccinerade, där hittar man då 16 fall av covid-19, mild form. Ingen fick allvarlig sjukdom i studien. Inget barn i studien av de här drygt 2000 barnen dog. Tittar man på biverkningssidan, så var det flera hundra biverkningar fler i den vaccinerade gruppen, alltså även då milda varianter, så här feber, huvudvärk, utmattning och sådana här saker. Så att du har flera hundra plus på biverkningssidan, men du undviker 16 milda former, alltså förkylningar. Det är den risk-nytta-analysen man gör. Så att man, om man bara tittar på den extremt lilla, extremt korta rapporten, så kan jag inte få ihop hur det skulle vara fördelaktigt för barnen.
Men, och min fråga nu, om vi ska lyfta det till en högre nivå, inte bara i Sverige utan på en global nivå, så är ju det här inte en liten grupp som har vaccinerats. Vi snackar om flera miljarder människor. Vi snackar om många länder som har ställt sig bakom den här strategin nu. Det här är forskare, politiker, journalister. Det är inte kreti och pleti.
Nej.
Det är många miljarder människor som mer eller mindre blivit tillsagda att vaccinera sig.
Ja.
Om det nu är så riskfyllt och så missvisande siffror, varför är det så många länder som har ställt sig bakom? Varför är det så många journalister, så många politiker som ställer sig bakom det här? För att de har ju också barn. De är ju också människor. De går ju också att vaccinera sig. Hur får du ihop det här?
Alltså jag kan inte gå in i deras huvuden och säga vad de tänker. Jag kan
Men vad
bara,
tänker du?
Jag kan tänka så här att Agnes Tegnell sa tidigt att han var tveksam till att vaccinera barnen. Och då frågade han en journalist, tänker du på att det kan finnas biverkningar typ pandemrik, svininfluensa, narkolepsi? Ja, ungefär så. Det, sådana risker kan... Det är liksom en, för han var med då. Man ska komma ihåg att både Johan Carlsson och Tegnell var med under svininfluensan. Va? Så har en del av ansvaret för det som hände också. Va? Och som betraktas som någonting väldigt allvarligt. Och den tveksamheten hos honom, varför han bytte fot och sa att jo, vi ska vaccinera barnen. Jag får inte ihop det med vetenskapen. Och så frågar du mig, men varför gör hela världen det ändå? Ja, ett svar är ju att alla gör inte på samma sätt. I Sverige så har vi nu valt, och det tycker jag Folkhälsomyndigheten har gjort helt rätt, att vi vaccinerar inte de yngsta barnen, gruppen 5-11 år, tackade man, sa man nej till. Där, för där sa Folkhälsomyndigheten, där överväger riskerna, så att säga. Utan, och samma sak har man gjort i England, om jag inte minns fel. Medan andra länder går på och vaccinerar även de yngsta barnen. Och det finns även planer på att man ska vaccinera från alltså 6 månaders ålder och sådana saker. Och det är här det här barnperspektivet kommer in. Alltså den uppväxande generationen, vi måste vara rädda om dem. Vi kan inte behandla dem som liksom att de ska vara med i ett stort experiment, va? Det tycker jag blir jättefel. Jag tycker vuxna människor, de ska få välja själva till att börja med. Och att man ska prioritera de som har hög risk för sjukdom. Det är så vi gör i nästan alla andra fall som jag kan komma på. Alltså, ja, man tar influensavaccinet. Vem rekommenderar vi det till? De som är 60 plus, de som har underliggande sjukdomar, de som kanske inte klarar av en influensa. Men barn gör ju det. De klarar av en covid. Och det är faktiskt så att när man har tittat på det, så att barn efter de får en förkylning eller feber eller så här, de får ett jättestarkt immunsvar efteråt. Starkare än vad vuxna får, alltså sannolikt, va? Och det tyder ju på att, och det här kanske är då, när man säger det så kanske det låter kontroversiellt, men det här är ju inom infektionsmedicin och så vidare, så alla vet ju att barn delar virus och bakterier med varandra på förskolan och med sina kompisar hela tiden. Och det är så man utvecklar immunsvaret. Immunförsvaret. Det är så vi triggar oss och får en vuxen kropp som sen är beredd att möta olika virus och sjukdomar. Va?
Jag är ju också väldigt nyfiken på vad som händer nu. Jag menar, jag har ju följt rapporteringen av demonstrationerna i Australien, i Canberra. Där man igår, polisen spelade Macarena för att få bort demonstranterna. Hörde ni det eller? Polisen i Australien spelar Macarena på högsta volym för att skrämma bort demonstranterna. Demonstranterna svarade med att spela Twisted Sisters. We're not gonna take it. Och jag tänker att om du går förbi där, tänk att du är någon gubbe som går förbi där på promenad med din hund och bara tittar på de här två. På de här två liksom grupperna som står och spelar musik för varandra och står och väntar. Det är någon slags musikalisk chicken race liksom. Det är helt, det är ju, det finns ju situationer som uppstår som är så surrealistiska. Att hade du sagt det till mig för några år sedan så hade jag nog sagt, men fan, jag vet inte, det här låter som en film. Men det är väldigt många sådana scener nu. I Kanada så är det ju lastbilschaufförer som verkar vara fronten för de här frihetsdemonstrationerna. Trudeau kallade de för svastika viftare, vilket också är ganska hårt. Och Frankrike, tror jag också, Nya Zeeland. Har också varit rätt tumultartat. Vad tänker du, Filip, när du ser den här rapporteringen från resten av världen?
Ja, vad tänker jag? Jag ser bara att det är en naturlig process. Det ser jag det. Alltså det går inte att stoppa. Och det kommer att fortsätta att öka och bli fler människor som vänder sig mot etablissemanget.
Finns det någon risk med det i tider där människor redan är rädda att de här demonstrationerna, även om de är med syfte i att bjuda in mer frihet och sanning i människors liv, som du säger, finns det också en risk för att det spär på med mer rädsla?
Ja, det är klart att det spär på. Alltså det blir en polarisering och det kan väcka upp massor med känslor. Men det är som vi är inne och grottar i ett sår, liksom, ett kollektivt sår och massa saker som ska, det behöver ske. Och det kommer att ske, så att ja, det kan spela på rädsla, men jag tror att det är för någonting gott. Och det är därför jag gör det.
Om jag skulle vara djävulens advokat lite här. Finns det inte ett ansvar där då att kanske snarare lugna människor? Istället för att spela på med mer rädsla och rota i såret.
Jag tror att det är den, jag kastas hela tiden mellan det här att kunna gå ut med full kraft, sätta gränser och vara väldigt tydlig med att ja, men det har begåtts brott här. Vi har dokumentation på det här. Det här har skett och det finns, vi vill hålla människor ansvariga. Och, liksom, och det kan ju spela på rädsla och det får, vad händer? Men sen också att den andra sidan av det är att kunna älska sin fiende. Att kunna fortsätta liksom så här, okej, ja, men de är säkert människor också. Och du är väldigt bra på det, tycker jag. Just det att ja, men det finns en annan sida av det här. Där det kanske är just det. Vi kanske ska lugna. För jag har en mentor som han är väldigt klok. Han sa så här, ja, men Filip, du vill inte ha krig, utan krig kan vara nödvändigt ibland, men vi vill alltid söka freden. Och det tror jag att jag kan bli bättre på, det tror jag vi alla kan bli bättre på, att ha såna här samtal där vi är nyfikna på varandra och det tror jag är just att lugna, precis som du säger. Så att, det har faktiskt satt som en intention det här året, att verkligen söka förståelsen hos fienderna, de som är på andra sidan, för det är en stark uppdelning nu, en stark polarisering.
Är det det?
Ja.
Eller är det också ett narrativ? För att om du ser på världen som ett krig mellan två sidor, så kommer du ju uppleva världen som ett krig mellan två sidor. Då står du på en kulle och så sätter du den andra personen på den andra kullen och så utspelar det sig ett drama mellan er och det finns en energi i dramat. Vad händer om du slutar se på det som ett krig mellan två sidor och ser det som förvirring, rädsla, en grupp människor som är rädda? Och när vi inte förstår vad vi är rädda för, så börjar vi projicera rädsla på varandra. Så vår reptilhjärnan går igång, amygdalan kickar igång, och det amygdalan gör är att den delar upp människor i vänner och fiender. Och om du bara chillar lite i den situationen, så kopplar du på neokortex, som är den nyare delen av hjärnan. Och den kan hantera komplexitet och paradox på ett helt annat sätt än amygdalan. Den delar inte upp människor i vänner eller fiender. Jag tänker att om det kanske finns en gång, jag står för alla människors rätt att demonstrera. Jag tror nödvändigtvis inte att en demonstration behöver vara mot en annan sida. Det kan vara mot oförrätter, det kan vara mot orättvisor, det kan vara mot idéer och innehåll som du vill krossa. Men så fort vi börjar dela upp oss i sidor, så skapas det och bidrar till ett krig och en polarisering. Jag tänker att beroende på hur du pratar och vad du börjar kalla den andra sidan, att kalla någon för anti-vaxxer är att spä på kriget. Att kalla någon för fake news media är också att spä på kriget. Vad har ni för ansvar i det?
Ja, vi har ett stort ansvar. Och Ja, men det finns mycket sanning i det. Det är klart att jag ser på världen på ett visst sätt. Och jag, men tänk, liksom, i ett vanligt krig så hade det ramlat bomber och det hade liksom, det triggar ju amygdalan, precis som du säger. Mm. Och det gör ju det hos alla människor just nu också. Ja. Så att vi behöver ju liksom sluta skjuta på varandra. Men i det där så sker det, och det är klart att det inte är önskvärt. Men jag behöver navigera i det. Jag känner att ibland så går jag in i en krigszon, ibland kliver jag ur en krigszon och hittar ett lugn och liksom kan få perspektiv. Så att jag tycker det är väldigt intressant att navigera i det där, och det tror jag vi alla möter på olika sätt just nu i denna tid.
Men och igen, jag tror inte att du behöver sluta kriga. Jag tror att det finns en energi i krigaren. Men det är skillnad på att skjuta på idéer och skjuta på människor. Det är skillnad på att krossa system och att krossa grupper.
Ja, verkligen. Ja, 100%.
Och där finns en viktig nyansskillnad apropå kärlek.
Absolut. Så det finns, vi kan lära oss mycket.
Så att Nils sitter och skriver sin bok här. Jag är jätte...
Nej, men... Han skrivit FHN.
Nej, men för att jag tror att en del för mig handlar om, alltså, ärlighet och öppenhet. Även från våra myndigheter. Att man ska vara öppen med att visa på den information man har, tycker jag är jätteviktigt. Och jag som läkare, återigen då, om jag tar på mig den rollen, alltså jag är ju orolig för att människor tappar tilltron till Folkhälsomyndigheten om man börjar införa liksom indirekt tvång eller mot människor som säger att jag har ju redan haft sjukdomen. Det här strider ju mot det som jag har lärt mig i skolan, att man har en immunitet efter infektion. Ja, men du ska ta vaccinet i alla fall. Då, en del människor, inte alla, liksom, inte, kanske inte så många, men vissa kommer säga, men fuck you, alltså jag, om ni fattar beslut på det här sättet utan att lyssna på mig, då kommer jag liksom inte lyssna på er i framtiden.
Jag förstår.
Och det betyder att även då liksom goda rekommendationer och goda råd och hälsokampanjer inte kommer att få samma gehör.
Ja, absolut.
Långsiktigt är det ett problem för folkhälsan i Sverige, menar jag. Därför tycker jag liksom att Sverige gjorde rätt under 2020 som satte liksom den enskilda individens bestämmande rätt i centrum när resten av världen i princip liksom körde över den.
Och det är ju väldigt kul med tanke på hur lagom vi tror att vi är i det här landet. Vi gång på gång är de extrema.
Ja, det är rätt,
alltså, tittar du på World Value Survey så är vi längst upp i högra hörnet. Vi är superextrema när det kommer till jämställdhet. Ja. Är vi superextrema? Världen tittar på oss som någon slags genusexperiment för att vi är extrema, och så även här så är vi extrema. Vi är inte dugg lagom i Sverige.
Nej, verkligen inte. Men det finns bra och dåliga sidor av det där. Och den svenska, man säger, frihetstraditionen ändå, som jag ser det här lite grann som en del av, den tycker jag vi ska värna. Och vår grundlag förbjuder lockdown. Man kan inte enligt regeringsformen stänga in människor, utan alla har rätt att röra sig fritt i landet och att lämna det. Och det är också förbjudet att landsförvisa medborgare, så att säga. Så att
Man har gjort ett undantag från det nu, va? Eller hur?
Nej, utan nu, ja, alltså pandemilagen kringgår det här, och det är en tillfällig liksom lagstiftning. Men,
och den tas bort i maj?
Ja.
Förhoppningsvis.
Ganska snart, förhoppningsvis. Ja.
annars har vi ett samtal till att ta
nu, med omikron så har bäst före datumet passerat för både vaccinpass och restriktioner. Alltså omikron bedöms av många överläkare och specialister som jämförbar eller mindre farlig med liksom influensan, så att det kommer liksom inte hålla, va? Och därför tror jag att den kommer tas bort. Men Lena Hallengren, hälsoministern, förbereder sig inför framtiden och har lagt ett lagförslag. Alltså, om man ska ändra grundlagen i Sverige så måste det ske med ett beslut före ett riksdagsval och ett beslut efter ett riksdagsval. Och det första förslaget för beslut har kommit, och det är i maj, tror jag, som man ska ändra grundlagen, en utredning som tittar på detta, så att säga, va? Där man vill kunna då eventuellt då tillåta lockdowns, låsa in människor i sina hem, kunna införa munskyddstvång och alla de här ursäkta om det låter väldigt dramatiskt, men som jag säger då, icke-vetenskapliga metoderna i samband med smittoutbrott, så att säga.
Icke-vetenskapligt tycker inte jag är ett dramatiskt ord. Fascistiskt kan låta dramatiskt.
Ja, det var den typen av ord som jag ville undvika. Ja. Så jag sa,
icke-vetenskapligt finns absolut att tillgå. Ja. Det är nyanserat för att vara Nils Littorin, politiken.
Ja. Nej, men och då, eftersom vi inte har någon opposition i Sverige i de här frågorna, så är det stor risk att det här kommer bli verklighet efter valet. Och det tycker jag är en anledning till att fortsätta bevaka och fortsätta ställa frågor till våra makthavare kring det här. Mm. Vad är det som gör att ni vill ändra på den svenska frihetstraditionen? Vad är det som gör att ni vill ändra i grundlagen? Samma frågor har jag också till, liknande frågor har jag till Folkhälsomyndigheten. Mm. Eftersom de släpper hela tiden information om allvarlig sjukdom och död av covid-19. Och det är klart, det ska de göra. Det är deras uppgift. Jag skulle vilja att de nyanserar och ger oss mer detaljerad information. Därför att så som vi pratade om, de kliniska prövningarna såg ut på ett sätt. Men de observationer, statistiska observationer som Folkhälsomyndigheten gör konsekvent efter vaccinationen inleddes. De säger någonting helt annat. De säger att det här vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död. Åtminstone om man tittar på IVA-inläggningarna i alla fall, va, och sjukhusinläggningar, så är det proportionellt fler ovaccinerade som far illa och så vidare. Och där vill jag ha mer information, eftersom detta är inte en randomiserad kontrollerad studie. Nummer ett. Är grupperna man jämför jämförbara? I en randomiserad kontrollerad studie har du en randomisering, så du får två likvärdiga grupper. Är de grupperna som Folkhälsomyndigheten tittar på likvärdiga? Vi vet att halva Rosengård, läste jag tidningen, inte har vaccinerat sig. Jämfört med rika stadsdelar i Malmö till exempel, där kanske vaccinationsgraden ligger 90 eller nära 100%. Mm. Men vi vet samtidigt att fattiga, ofta minoriteter, underklass eller arbetarklass i utsatta områden är generellt sett sjukare, har mer problem liksom hälsomässigt och lever kortare liv rent generellt.
Vet du varför?
Kan vi det är kanske en helt annan podcast, men
poäng. Ja, den heter Sista måltiden, tänkte jag säga. Nej, men så här, det finns en poäng att göra här också. För att i många av de utsatta områdena så bor det människor från andra länder. Länder som inte har vuxit upp med en tilltro till myndigheter som vi har i Sverige. Vi litar ju väldigt mycket på vår stat. Jag skulle säga att vi litar blint på vår stat. Jag kommer ju själv till exempel från ett land där du inte litar på staten, för staten har visat sig vara ganska så korrupt. Så att jag har ju levt med båda de här berättelserna under hela mitt liv. Och när vi gör de här studierna som vår kompis Lars Teggård har gjort med tillitsnivåerna i Sverige, så ser vi ju att det skiljer ju i områden med väldigt mycket svenskar och områden med väldigt mycket invandrare. Och jag tror inte att tilliten till myndigheter har ökat efter den här desinformationskampanjen om att socialen kidnappar muslimska barn. Jag tror inte att tilliten har ökat under de här två åren när myndigheter kanske har missat att dela med sig av transparens eller öppen data och tagit beslut och sen ändrat beslut utan att förklara varför. Ja. Och jag svartmålar inte varken myndigheter, politiker eller journalister. Men jag tror det finns ett värde i tider av väldigt mycket rädsla att vara ännu mer transparent, ännu mer öppen med vad har vi för data, hur tar vi våra beslut, vad är det som har hänt. Vi tyckte så här baserat på den informationen vi hade. Sen fick vi annan information och då ändrade vi beslutet. Mm. Det vill jag veta som medborgare. Exakt. Så att öppenhet och transparens kring data tror jag är jätteviktigt. Och precis som vi under pandemin gjorde ett kvantsprång i utveckling av att använda digitala tjänster som Zoom eller Teams, så hoppas jag att det också blir ett kvantsprång i demokratin. Mm. Och man pratar ju om att det finns hot mot demokratin. Ja, demokratin behöver dö och födas om på nytt. För varje generation. Jag hoppas att demokratin 1.0 dör nu. Det kanske är det bästa som kan hända under den här pandemin. Så vi kommer därifrån med en ännu mer levande demokrati som har gått igenom någon slags fågelfenix-metamorfos. Mm. Och så kommer vi ut på andra sidan och har en demokrati där vi ser öppna och transparenta data utifrån vad vi tar för process, vad vi tar för beslut. Samma sak gällande journalistik. Samma sak kanske till och med gällande affärsmässiga beslut och affärshemligheter, kopplingen mellan till exempel Pfizer och svenska regeringen. Mm. De dokumenten vore ju spännande att titta på nu och inte om 15 år.
Nej, precis.
Det tror jag är viktigt att ta med sig, att ur den här smärtan och ur den här rädslan så kanske det kommer framtvingas någonting nytt som har med transparens och öppenhet att göra.
Ja. Och vi har också faktiskt en sån tradition i Sverige med transparens och öppenhet, alltså offentlighetsprincipen som är ganska så unik. Men Och här tror jag att vi måste sätta press på våra myndigheter. Va? Mm. Och låt oss till exempel av Folkhälsomyndigheten kräva detta med redovisa hur har, är grupperna jämförbara. Redovisa all cause mortality. Är överlevnaden bättre i den vaccinerade gruppen generellt sett jämfört med den ovaccinerade? Jag säger inte att det inte är så. Det kan mycket väl vara så. Det kanske till och med är troligt att det är så. Mm. Men låt oss få se datan. Mm. Öppna den. Visa oss. Varför gör man såna här konstiga saker som att man säger då att någon som är, har tagit två sprutor och så två veckor efter den andra sprutan så räknas man som ovaccinerad i statistiken. Om du frågar någon här på gatan, har du vaccinerat dig? Ja, jag har tagit två sprutor liksom. Ja, men det har inte gått två veckor ändå. Du är fortfarande ovaccinerad. Alltså den dagen som du...
Vad är det för regel?
När de presenterar sin statistik över sjukhusinläggningar, IVA-vård och dödsfall så definierar man någon som är vaccinerad att man har tagit två sprutor.
Och att det har gått två veckor.
Och att det har gått två veckor. För man anser att då har man liksom det fullständiga immunsvaret.
Yeah.
Så att fram till det som räknas man som ovaccinerad.
Okay.
Men det kan ju vara så att under den här tiden, man måste ju vara öppen som forskare och liksom undersökande person, att det under den här perioden kan hända saker som också är viktiga att titta på. Det finns vissa misstankar hos forskare som har presenterat intressant data om att man efter första sprutan har en period på några dagar där man är ökat infektionskänslig.
Just det.
Så, och då blir det ju konstigt att det räknas i den ovaccinerade gruppen trots att man har fått sin första eller andra spruta. Så att man måste vara transparent med datan tycker jag och inte ändra den innan man presenterar den till folket.
Mm.
För det tror jag spär på den här misstänksamheten. Vet vi verkligen vad som händer och så vidare? Och vill man öka tilltron till Folkhälsomyndigheten så är det väl bara att vara så öppen som möjligt. Jag har själv begärt ut den här datan för... 2,5 månader sedan, men ännu inte fått något svar. Va? Det kan vara att de har mycket att göra och så vidare. Men alltså, jag vill gärna se datan.
Mm. Jag med. Och jag tror att det är ett nödvändigt och kanske oundvikligt nästa steg i alla våra institutioner och myndigheter. Jag tror att det är dit vi är på väg. Filip, du var inne tidigare på att vi ser en utveckling med internet och AI och teknologi som förändras väldigt, väldigt snabbt. Samtidigt som våra hjärnor är formade på savannen och våra institutioner under medeltiden så finns det ju ett skav där emellan de här tre lagren. Jag tror inte teknologi är ond eller god. Jag tror att det är vi som påverkar den. Jag menar, du kan ju använda en hammare till att slå in skallen på någon. Du kan också bygga en hel by. Så beroende på hur vi använder den här teknologin, och den är också färgad av vår, vi har ju sett till exempel AI som är färgad av vår kognitiva dissonans och våra kanske rasistiska föreställningar om världen. Så vi måste vara noggranna med vår moral och etik när vi programmerar, när vi innoverar och vara medvetna om och förstå oss själva bättre. För att tekniken är en förlängning av oss. Bilen är en förlängning av din fot. Mm. AI är på något sätt en förlängning av din hjärna. Även om den inte kan på samma sätt skapa medvetenhet. Eller att det finns liksom, i teknologiska eller mekaniska noder en emergens. Som vi kallar för jaget. Det hittar du inte på samma sätt i en AI. Så vitt vi vet. Men jag tror att det kan också möjliggöra väldigt mycket. Beroende på hur vi väljer att använda den. Och ta en teknologi som blockchain eller internet är ju till grunden gjord för att koppla ihop oss och våra resurser och vår kunskap med varandra. Så det är ett fantastiskt samarbetsprojekt. Men det skapar ju också möjligheter till ännu större genomslag för korruption eller lögner eller kontroll. Så det här är ju som ljuset och skuggan i den här teknologin. Men det är fortfarande upp till oss hur vi använder den.
Ja. Men det på något sätt, det stämmer ju att tekniken finns här. Jag tycker den är fantastisk, precis som alla andra. Men det är också uppenbart att de som äger teknologin, alltså Google, YouTube, Twitter, ägnar sig åt massiv liksom, censur. Av vetenskapsmän, av vanliga människor och så vidare. Va? Och detta är ju, alltså, jag tror aldrig jag skulle få uppleva det under min livstid. Att vi skulle gå in i ett skede där det blir farligt att prata om liksom, medicinska problem eller politiska problem eller vad som helst. så att man liksom tar bort eller hotar människor att de inte ska få lov att prata och så vidare. Jag menar, jag har själv fått videos borttagna där jag sitter, alltså långt innan vaccinet kommer, där jag sitter och pratar om olika strategier för att möta pandemin med andra svenska läkare som bara tas bort från YouTube. Och samma sätt är det nu med Joe Rogan liksom, och Spotify, va? Där man i princip avkräver honom att han ska sluta vara så kallat då kontroversiell och sluta bjuda in fel gäster, sluta ge en röst åt de som är kritiska till pandemihanteringen i USA och i världen. Mm. För annars så ska han inte få lov att vara kvar på den plattformen.
Mm.
För jag har fått många liksom illusioner, om jag nu hade några, men en del illusioner faktiskt krossade. Och också hur svenska liksom, jag ska inte nämna några namn, men uppburna mediepersonligheter går ut och stödjer det här. Alltså, du är själv en mediepersonlighet. Nästa gång kommer de komma efter dig.
Mm.
Alltså, fattar du inte det? Att om vi börjar censurera den här personen för att han säger så kallat då farliga eller fel saker, nästa gång är det ju du som kan bli censurerad. Då måste du ju hela tiden hålla dig i linjen med vad makten säger. Är du säker på att du alltid vill göra det? Är du säker på att om vi får ett regimskifte i Sverige, att du ska vara deras gullegris liksom?
Mm. Det finns absolut en fara i att tysta andra, och det kan definitivt vändas emot dig.
Mm.
Och igen, en av demokratins grundpelare är yttrandefrihet. Och sen så betyder ju inte det att du går konsekvensfri från det du säger. Alltså, frihet för mig innebär ju inte en avsaknad av konsekvenser, mothugg eller kritik.
Nej.
Utan snarare tvärtom. Att jag är fri att säga det jag vill, skriva det jag vill, vara den jag vill, och sen så får andra opponera sig mot det, kritisera mig, och där är det levande i demokratin. Alltså, det är demonstration och motdemonstration, det är argument och det är motargument, och det du skriver en bok om att jag säger korkade saker, och jag skriver en bok om att du säger korkade saker, och båda böckerna får finnas.
Ja.
Vi ska inte plocka bort innehåll, vi ska lägga till.
Nej.
Det är kunskapsutveckling för mig. Och det är stökigt, jobbigt, skavigt, fullt av friktion.
Mm.
Och ur den friktionen och ur de störande elementet så växer vi ju. Alltså, apropå immunförsvar, vad växer ett immunförsvar av?
Ja, visst.
Vad händer med barn som lever i renliga hem, det vet ju du.
Ja, visst.
Ja, de blir ju super snowflakes.
Ja.
De tål ju ingenting.
Nej, och därför så är det så idiotiskt att man ger sig på barnen och säger att ni ska inte gå i skolan, eftersom alltså, man försämrar deras allmänna hälsa. Du pratade innan, Filip, om...
Vi ska ju uppmuntra barnen till att gå och slicka på hörn nu. Alltså, vi ska ju uppmuntra barnen till att typ äta... Nej, jag skojar ju nu, men det finns ju såklart...
Ja, nej, men alltså,
vi ska skyddas från allting. Och det är ju ett jätteproblem, tycker
jag. Det är det, definitivt.
Och det blir ju ännu tydligare under pandemin också, att vi ska skyddas av staten. Och det var ju det du började säga, Navid, att vi, ja, om vi tror att staten ska ta hand om oss, ja, och att vi liksom, jag tror att det finns risker med det. Vi måste ta mer eget ansvar. Ja, och så ska vi lära ut det och hjälpa.
Jag tror att vi ibland ska skyddas av staten, och ibland ska vi skyddas från staten. Jag tror att det behöver vara en ständig dans och ett dragläge.
Ja, och sedan liksom, alltså pandemin började, så har det ju funnits olika linjer. Det är inte så att du sa innan att ja, men hela världen har varit inne på den här strategin och så vidare.
Nej, jag sa många länder.
Många länder, och så här, men det har hela tiden funnits oppositionella röster.
Ja.
Alltså, du har haft forskare från Harvard, från Oxford, från de finaste liksom, med de finaste meriterna tänkbara, som har presenterat alternativ och som vi i läkaruppropet har inspirerats av. Till exempel The Great Barrington Declaration som kom hösten 2020. Va?
Vad är det för någonting?
Ja, det är
The Great Barrington
Declaration. Det är några av världens främsta infektionsforskare som såg hur lockdowns och tuffa restriktioner gjorde enorm skada på samhällena, och på, framförallt på barn och unga, och föreslog en alternativ approach, en klassisk folkhälsoapproach där man skyddar riskgrupperna men man låter barn och unga som inte var i risk att leva sina liv mer eller mindre som vanligt. Och till exempel om du har en skola och du har ett smittoutbrott, istället för att stänga skolan och orsaka skada på barnen som behöver sin undervisning och som behöver komma ut och röra på sig, som behöver solljus, som behöver äta i skolan. Vissa barn får sitt enda varma mål mat i skolan, även i Sverige.
Absolut.
Ja. Så att det är oerhört viktigt för barn. barnen. Men istället för att stänga skolan så plocka ut de lärare som befinner sig i riskgrupp, som är över 65, som har underliggande sjukdomar, som har en hög risk. Alla lärare har naturligtvis inte det, men vissa har den här ökade risken. Då är det de som ska jobba hemifrån, rätta prov, hjälpa till med administrativa uppgifter. Och så skulle man, har man det perspektivet, där man känner till vilka som drabbas av sjukdomen och vilka som inte gör det, då kan man hitta lösningar för att skydda riskgrupperna också. Mm. Så det är liksom det är den ena sidan, va? Och den här deklarationen har skrivits på av Nobelpristagare, av några av världens ledande immunologer och forskare. Och det är därifrån som läkaruppropet ursprungligen kom, va? Och det har sedan liksom gått vidare i att vi tycker att man ska använda samma principer när det gäller vaccinationen. Va? Att det ska inte vara tvingande för alla, utan det ska vara rekommenderat för dem som man ser att det kan finnas en möjlighet för att de får, att de blir hjälpta av det.
Jag tänker en aspekt av det här med vaccinpasset eller tvingande vaccinationer. Just det här med vaccinet och kritik mot vaccinet och kritik mot restriktioner och vaccinpass. Mm. Det har ju gått som en slags social Berlinmur inom samhället.
Ja, just.
Och delat upp familjer, delat upp relationer. Och det är ju djupt sorgligt. Alltså på ett mänskligt plan så är det djupt sorgligt. Det är familjemedlemmar som inte träffas, som har tagit avstånd från varandra. Ja. Det är liksom par som är i konstant konflikt om huruvida de ska vaccinera sina barn eller inte. Det här har blivit en splittring, en slags polarisering i samhället. Mm. Och det är ju djupt sorgligt, och det är ju djupt tragiskt på en mänsklig nivå, på en social nivå.
Mm.
Så det är liksom den ena sidan av det. Mm. Och sen finns det den andra sidan av det också, som handlar om de val vi gör. Jag tänker att det finns rädslor på båda sidor.
Mm.
Låt ta en person som är rädd för att ta vaccinet, och så tar en person som är rädd för att du inte har tagit vaccinet.
Mm.
Och de här, båda de här personerna lever i samma stad.
Mm.
Och att du väljer att inte ta vaccinet är en rättighet.
Mm.
Och då medföljer det en skyldighet till att förhålla dig till andra människor. Och jag tycker att båda personernas friheter och rädslor och skyldigheter är viktiga att ta i beaktning.
Mm, exakt.
Så att om jag går under pandemin, det här är ett tankeexperiment, jag vet själv inte exakt var jag står, men vi leker lite med den här tanken. Om jag som vaccinerad går ut på krogen och vet att på den här krogen, på det här utestället, så är det vaccin som gäller. Så de som kommer in är vaccinerade. Då går vi till den krogen. Sen kanske det finns en annan krögare som säger: för mig så får du komma in hit, vare sig du är vaccinerad eller inte. Jag kommer inte kolla vaccinpass. Och så tar man ansvar då som vuxen, såklart, som myndig.
Mm.
Så går du in där.
Jo.
Och så får ni vara på varsitt ställe för att ni har valt det.
Mm.
Men det blir ju svårt när alla måste göra samma sak från båda hållen. Är du med på vad jag menar?
Ja. Men vi måste titta på datan återigen. De här kliniska studierna som har gjorts, de har var inte designade för, och de har inte bevisat att smittspridningen i samhället minskar med vaccinen. Nu har vi sett hur den nya varianten har, åtminstone de studier som har kommit ut hittills som jag har tittat på, så är det en högre risk eller fler i den vaccinerade gruppen som har smittats med omikron än den ovaccinerade.
Det betyder inte högre risk, det betyder bara att fler har smittats.
Ja, men alltså det talar i alla fall emot att du som ovaccinerad utgör en högre risk för din omgivning än en vaccinerad.
Har man tittat på korrelationen på det här? Alltså, ja. kan du titta på och tydliggöra att det är den faktiska kopplingen? För det här har jag svårt att
hänga med. Det finns här, men återigen, okay, man måste skilja på randomiserade och kontrollerade studier. För de har ett väldigt starkt bevisvärde för det du talar om, kausalitet.
Yeah.
Det är inte en absolut sanning varför man har gjort en randomiserad studie, absolut inte. Men där har, du tar bort mycket av blurret. Alltså det här confounding factors tar man bort med en, för de har en randomisering av grupperna och de har en tydlig endpoint som är mätbar. Men när du har observationsstudier lite av den här typ den, som påminner om den här statistiken som Folkhälsomyndigheten släpper hela tiden, då har du en väldigt hög risk för en massa confounding factors hela tiden. Så därför
är confounding factors,
confounding factors, ja, nej, men det är att det finns precis som du säger, andra orsaker som man inte har kunnat ta hänsyn till i studien som påverkar vem som får smittan och vem som inte får den, va? Till exempel, det kan vara som du säger, att de som är vaccinerade, de, ja, när jag är vaccinerad då springer jag ut på disco liksom, och så smittas man ändå, och så utsätter man sig för större risker än för den ovaccinerade gruppen som i teorin håller sig hemma. Vi vet inte att om det är så eller inte, men det skulle kunna vara en förklaring. Mm. Men vad jag menar är, om du ska införa diskriminerande åtgärder mot en eller annan grupp i samhället, återigen, du måste ha någon slags logik bakom. Och den logiken måste ju basera sig på fakta från vetenskapliga studier, menar jag, när det handlar om medicin i alla fall. Vi kan inte bara anta att du som vaccinerad smittar mindre än någon som inte är vaccinerad. Därför att det finns otroligt mycket, och i den största confounding factorn här, som man inte tar hänsyn till överhuvudtaget, det är infektionsmedierad immunitet, som jag var inne på tidigare. Den bortser man från, och det är väldigt olyckligt att man gör det.
Men det sägs ju tydligt att om du både har haft covid och är vaccinerad, så har du ett ännu bättre skydd.
Ja, alltså, då får man ju titta på, alltså, vi pratar om lite olika saker nu, eftersom om du ska införa diskriminerande åtgärder, så att du som inte tar vaccinet, du får inte gå in på det här stället och du får inte resa eller vad det nu är, men den som är vaccinerad får det. Vad är logiken bakom det? Det måste ju handla om att den som är vaccinerad smittar mer än den som är ovaccinerad. Och tittar man på studierna som är gjorda hittills, så visar det sig att de som har haft infektionen har ett starkare och förmodligen mer långvarigt skydd att få infektionen, att få symptomatisk infektion, att hamna på sjukhus och så vidare, än den som har vaccinerats. Och då blir ju min fråga till den som vill, det är ju den som vill införa åtgärderna som måste ha bevisbördan.
Just det.
Varför ska jag som, till exempel då, om jag, låt säga att jag redan har haft covid, vilket jag har haft, varför ska jag diskrimineras jämfört med någon som har tagit vaccinet? Mm. Varför räknas inte mina antikroppar? Varför räknas inte mina T-celler? Det går ju emot allt vad jag liksom har lärt mig i skolan som läkare, som forskare. Mm. Och Folkhälsomyndigheten, de kan ju inte svara på detta. Utan då undrar jag, vem jobbar ni för? Jobbar ni för Pfizer? Jobbar ni för Moderna? Eller jobbar ni för svenska folket? Och jag håller med dig om att det är olyckligt med polarisering och så vidare. Och jag tycker att det finns de som är, alltså, riktiga antivaxare har ju alltid funnits. Alltså det är bara 97% av svenska föräldrar som låter sina barn delta i vaccinationsprogrammet då, för barnvaccination. Så det är 3% som inte gör det, cirka. Den gruppen är ju väldigt heterogen naturligtvis. Det finns de som liksom aldrig uppsöker sjukvård, som tillhör marginaliserade grupper. Vi pratade innan om särskilt utsatta områden som har en sämre tillgänglighet eller inte uppsöker sjukvård på samma sätt som kanske rika och mer integrerade människor gör. Men så det är en liksom faktor. Men en annan faktor, det är den här kanske lilla gruppen med starkt religiöst motiverat vaccinmotstånd mot alla vacciner. Och som har en, liksom, de är inte emot bara covid-19-vaccin, de är emot allt.
Jehovas vittnen är väl det, va?
Ja, det finns religiösa grupper.
Som inte vill
den gruppen. Men det finns religiösa grupper som har den inställningen. Mm. Och det finns andra grupper som också har den inställningen att man är emot all vaccination. Då är man ju liksom, jag tycker det är taskigt att kalla, kanske att sätta epitet på folk, men de är ju emot allt vaccin i alla fall. Sen finns det ju de som är, som jag tycker har en, vad ska vi kalla dem för, en fanatisk blind tilltro till att all vaccination för alla människor alltid är bra. Vilket jag tycker de uppvisar under den här pandemin. Mm. När man säger att alla människor måste ta vaccinet, annars är man osolidarisk, man är en smittspridare, i vissa länder kan man då få böter om man inte tar det och så vidare.
Det har ju också religiösa undertoner.
Ja, och det har ju ingenting, som jag ser det, med någon slags vetenskaplig grund att stå på, utan det är bara att alla ska ta det. Vaccinen är 100% säkra och 95% effektiva. Och då måste jag ju få lov att, jag tycker att jag befinner mig i mitten av de här två grupperna och ställer frågor. Mm. Hur vet vi att vaccinen är 100% säkra? Hur vet vi att det liksom inte finns allvarliga biverkningar när det inte finns långtidsstudier och så vidare? Vad säger ni nu när en norsk studie kommer fram till att massvis med kvinnor har fått ökade blödningar i samband med menstruationen efter vaccin?
Du mötte ju en av dina kritiker, Agnes Wold, och ni hade ju ett längre samtal. Och jag lyssnade ju på det och det lät ju väldigt respektfullt och som att ni höll med varandra om ganska mycket. Mm. Det var inte så mycket skav eller friktion eller motsättningar i det samtalet.
Nej, och jag tycker det samtalet var unikt för att... Då...
Vi länkar till det samtalet givetvis också.
Får man ta toalettpaus eller? Jag
känner absolut, gör det. Vi fortsätter lite. Vi tar ju ingen break, men... Gör du din grej? Det finns en toalett precis här inne. Ja, akta huvudet bara. Jävlar vad lång du var.
Ja. Nej, men alltså som och det är därför de samtalen behövs. Man bjuder in två människor och så får de lov att sitta och, liksom, och prata med varandra. Och då märker man att ja, det finns många saker som jag och Agnes Wold är överens om.
Ja, det var ganska mycket.
Ja, ganska mycket. Mm. Till exempel om synen på 2020 och Sveriges hantering av pandemin. Men sen var det andra saker som vi inte höll med varandra om. Va? Mm. Och jag tycker
vad var det som främsta ni inte höll med varandra om?
Ja, om vaccinpass. Hon var ju för det. Hon var ju emot. Alltså jag ska inte sitta och lägga ord i hennes mun, va? Men hon var ju emot.
Vad höll du inte med henne om? Okay. Så kan vi säga.
Mm-hmm. Jag håller inte med henne om synen på vaccinpass. Jag tycker de är odemokratiska och ovetenskapliga. Jag håller inte med henne i synen på att liksom alla ska vaccineras. Mm. Det har jag redogjort för hittills ganska så
mycket. Och det tycker hon?
Ja, i princip så uppfattar jag hon tycker att alla ska vaccineras. Hon ser inga större problem med det i alla fall. Hon uppmanar alla unga friska att vaccinera sig. Så i min uppfattning, hon får väl komma hit och säga emot. Va? Men, det är väl liksom... och när man får, och jag tycker det är fascinerande. Så läkaruppropet startades för över ett år sedan. Och det var första gången som vi kom ut till en lite bredare publik. Vi har aldrig blivit inbjudna att göra vår röst hörd i någon större tidning, någon större media. Vi har inte fått vara, liksom, ge vår syn i Aktuellt eller någonting sånt. Utan det är de här podcasts som din och som den här som finns på YouTube då i en lite mindre podcast som heter Hotspot. Så varför är man så rädd för diskussionen i mainstream media? Att man inte kan ha de här, liksom, låta de olika åsikterna brytas och låta folk bli klokare utifrån det.
Mm. Varför tror du?
Alltså man har köpt in, jag tror att det skedde, under första delen av pandemin så fanns det en dynamik i debatten. För då hade vi Folkhälsomyndigheten å ena sidan och så hade vi ett gäng på 22 forskare som ville införa lockdown i Sverige med Björn Olsen och det här VetCov-19-gänget. Liksom.
Var det de Lena Hallengren träffade i smyg nu som det kom fram? Det var ju någon nyhet.
Jag vet inte om hon träffade just dem, men det gjorde hon kanske. Men det fanns ett gäng, ganska stort gäng forskare som även infektionsprofessorer som ville liksom ha lockdown, munskyddstvång, hårdare regler, allt detta, som kritiserade Sverige Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten. Och jag tycker det var bra.
Yeah.
Vi hade en dynamik i debatten. Absolut. Åtminstone. Och de fick liksom rak tillgång, rakt in till DNs debattsida, till DNs ledarsida. De är med i alla liksom morgonsoffer och så vidare. Mm. Sen sker det någonting årsskiftet 2021 när pandemilagen kommer, den andra vågen av covid kommer då också som Folkhälsomyndigheten inte hade förutspått. Och på något sätt så känner jag som att då tröttnade Löfven och Hallengren på Folkhälsomyndigheten. Nej, nu ska vi göra som resten av världen. Vi inför restriktioner, vi ska ha vaccinpass, vi ska liksom visa att det är vi som bestämmer och att det är vi som liksom politiker som tar över och visar handlingskraft. Vi kan inte gömma oss bakom Folkhälsomyndigheten. Nu gör vi som resten av världen. Va? Och där någonstans så dog också debatten. För att nu hör du i media bara två sidor. Antingen den officiella statliga versionen som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Eller de som vill ha tuffare, hårdare restriktioner och munskyddstvång och så vidare. Men vår sida som vill ha, som jag menar det, en mer balanserad approach. Mm. Som företräder en internationell rörelse. Mm. Vi får inte lov att komma till tals.
Ja, men nu, du pratar ju här och nu.
Ja, med dig. Ja. Det är fantastiskt.
Nej, men inte alls. Jag vill också komma bort ifrån det här med de här begreppen som också kan vara polariserande i medielandskapet. Det här är mainstream media.
Okej, okay. Det är bra. Det är det nya mainstream.
Men Alexander Pärleros är mainstream media. Sista måltiden är mainstream media. Vi är inga underdogs. Det här är stora plattformar. Ja. Det är andra plattformar. Ja. Det är annan retorik, det är andra format. Ja. Jag vill inte på något sätt ikläda mig en underdog-roll längre. Nej. Vi har funnits i 4 år. Vi har miljontals visningar och lyssningar per år.
Det är jättebra. Jag tar tillbaka och säger gammel media.
Ja, ah, kanske. Jag är själv inte helt säker på de nya begreppen.
Jag tar mina föräldrar liksom.
Jag säger inte det för att ordmärka. Jag säger det för att det är intressant också. För att jag vill lika lite som att... När jag är på Filip om att inte polarisera mellan två sidor, så vill jag själv inte polarisera mot en annan sida.
Nej.
För att jag tror att Sverige tjänar på att lyssna på Nils Littorin och Filip Sjöström och Agnes Wold och Emma Frans och lyssna på både SVT och P1 och Sista Måltiden och Aron Flam. Jag tror vi alla tjänar på att bjuda in alla de här olika rösterna, inte dela upp det i 2 olika läger. Det tror jag vi vinner på allihopa. Så det är igen, jag vill inte heller vara ett redskap i ett krig mellan olika mediegrupperingar, för det blir som i Hunger Games, du vet. Vi slåss mot varandra och sen är det egentligen en liksom fiende där uppe. Det är inte en person eller en grupp, och det är bara, men det är ignorans. Vi blir ju smartare om vi skiter i det här jävla dramat. Vi blir smartare tillsammans. Jag tror att det är det som är mänsklighetens stora förtjänst. Det är ju det som är vetenskapens stora bidrag till mänskligheten. Det är det som är internets stora bidrag till mänskligheten. Det är ju det här stora samarbetet. Det tror jag är den stora vinsten av att vi slutar hålla på och krigar mot varandra och sen krigar för någonting större med varandra. Och sen kan man ju kalla mig för naiv och idealistisk hippie för det, men då får jag vara det.
Ja, visst.
Så nu hörs du. Nu får du ju sitta här och prata hur länge du vill.
Ja.
Och det hoppas jag ju ni får göra fler gånger. Och jag hoppas ju få se er i kanaler och i forum där ni får möta på ännu mer motstånd och ännu mer kritik, och så får ni liksom stöta och blöta mot dem.
Ja, för det finns väldigt många frågor som fortfarande är obesvarade. Vi lämnar nu, nu har regeringen placerat vaccinpassen i malpåse tills vidare, men som sagt, man förbereder en ny förbereder grundlagsändringar. Jag skulle också vilja ställa frågan, vad alltså Wuhan 2020, där är alltså ett virus som kommer därifrån, ett nytt coronavirus. I samma stad så bedrivs det man kallar för gain of function research, alltså att man tillför ett virus mer virulens så att det kan infektera människor. På fladdermöss, ett virus som finns på fladdermöss, tillför man den så att den ska kunna infektera mänskliga celler. Ett coronavirus. Och denna forskning finansieras av USA. Detta har NIH, alltså USAs National Institute of Health, själva erkänt, även om deras motsvarighet till Tegnell förnekade det.
Så NIH, är det FHM i USA?
Ja, det är motsvarighet skulle jag säga.
Okej, så de har finansierat en studie i Wuhan som handlar om att infektera fladdermöss med virus.
Nej, tvärtom. Alltså att man tar virus som inte är skadliga för människor, som inte orsakar sjukdom hos människor, som inte kan infektera mänskliga celler. Och sen så ger man det virusen en virulensfaktor, alltså så att den klarar av det. Va? Och det kallar man för preventiva. För om vi nu skulle få en pandemi någon gång så ska vi kunna vara förberedda.
Ja. Och du ler när du säger det. Tror du inte på den?
Ja, alltså jag tycker att det är en farlig forskning.
Jo, men intentionen kan ändå vara det.
Det kanske intentionen kan vara, absolut. Ja. Men och det finns ju en stora forskargrupper och läkare och etiska insatta personer som har kritiserat den här typen av forskning, gain of function. Och Obama faktiskt förbjöd den, eller stoppade den under sin presidentperiod. Därför att det finns risk, vad händer om det läcker? Mm. Här har ni suttit och forskat, vad händer om det blir en pandemi? Så läcker ni ut ett virus som skapar en pandemi. Va? Mm. Jag säger absolut inte att det var det som orsakade pandemin. Men den här labbläcke teorin. Mm. Det är en teori som jag tycker man bör undersöka.
Och hade du sagt den för 1,5 år sedan så hade det avsnittet plockats bort.
Ja.
Mm. Det är viktigt att poängtera också på att saker och ting och information förändras.
Ja. Och det tycker jag är liksom en... För är... Alltså, okej, återigen. Jag vet inte, men det är... Den typen av forskning tycker jag man bör avbryta omedelbart. De länder som sysslar med det i Kina, USA, om det är fler länder som gör det, va? Det är oerhört farligt att göra den typen av saker. Och det medför större risker än eventuella vinster. Och skulle man ha misstag att det blir en labbläcka, va, då kan man ju faktiskt orsaka enorm död över hela världen. Va? Och där vill jag veta mer. Va? Och där pågår det ju en väldigt intensiv debatt i USA om detta. Mm. Vad som egentligen hände och varför finansierade USA den här typen av ganska farlig forskning under många, många år. Mm. Och med Kina som partner dessutom, som jag menar, inte är känt för öppenhet eller för att bedriva, att liksom behandla sina medborgare rent generellt på samma demokratiska sätt som kanske västvärlden gör.
Just det. Vi kollar upp den länken också på NIH. Det vore jättespännande att se, dyka lite djupare i den. Vad tror du, Filip, nu? Jag menar, vi ser ju ganska stora demonstrationer runt om i världen. Vi kan väl ändå tillsammans hålla med om att läget har börjat lugna sig lite här hemma. Vad tror du kommer hända härnäst? Vad ser du framåt här under 2022?
Jag tror att läget har lugnat sig på ytan och att de flesta människor i Sverige tror att det är lugnt och att allting är över och att allting kommer gå tillbaka till det normala. Det är bara så att det är inte alls vad jag tror, utan jag tror att det här kommer fortsätta. Jag tror att det kommer dyka upp nya saker. Jag vet inte om det är ett krig med Ukraina där, som kommer att röra om liksom hela världen. Att det är världsekonomin som kommer liksom att kollapsa eller krascha. Att det kommer bli hyperinflation eller... Jag vet inte.
Men jag menar rent alltså, kring pandemin.
Kring pandemin. Ja, men för mig så är pandemin, det är en del av det stora. Så det går inte bara att prata om pandemin, för det är liksom, det sitter ihop. Men när det gäller pandemin så tror jag att vi har liksom, tyvärr, så de flesta, det här är bara en förberedelse för det som kanske kommer nästa vinter då, och sen vidare, och att vi liksom har blivit lite inprogrammerade i ett mönster, att så här kommer det vara nu framåt, att vi ska behöva vara rädda, att vi ska behöva göra det här, och så blir det en standard, och det tror jag är livsfarligt. Och när ni pratade så liksom sitter jag och funderar på, men vi pratar om ansvar, det här med att, ja, men om folk väljer att vaccinera sig och att en krog bara släpper in de vaccinerade, ja, fine. Mm. Men jag vill inte vara en del av ett sånt samhälle, för jag tror verkligen inte, alltså, ett sånt samhälle vill inte jag vara en del av. Och därför håller jag på att samla människor just nu som förstår att det här är galet.
Vilket samhälle vill du inte vara en del av?
Ett samhälle där vi går runt och är rädda och att vi... Liksom...
Men om det finns olika krogar där en krog säger ni får komma in som gör så här och den andra krogen säger ni får komma in som gör så här. Är inte det ett betydligt friare samhälle som tillåter båda?
Jo, absolut. Men jag vill inte leva i ett sånt samhälle. Alltså, jag vill inte att det ska vara så när jag går runt i Stockholm.
Hur vill du att det ska vara?
Jag vill inte att vi ska gå runt med munskydd och att vi ska ha avstånd, för jag tror inte att det är så vi ska leva. Jag tror inte vi ska behöva leva så.
Men
jag tror
om,
att det är
om du ska leva sida vid sida med människor som vill ha det så, hur tänker du då?
Ja, men då vill jag inte leva med dem.
Ah, okej.
Okay. För att jag tror inte att det är, nej.
Men då blir ju din frihet viktigare än deras.
Nej, men då får de leva så. Men då blir det ju upp till mig att ta ansvar. Vi pratar om ansvar här. Så att mitt ansvar är ju, nej, då kommer jag samla människor som vill leva på ett annorlunda sätt, och så kommer vi visa vägen. Och jag tror att det är då folk kommer att vakna upp. Men vänta lite nu. De lever på det här sättet. De har inga munskydd, inga avstånd. Mm. De verkar ha festligheter och de verkar kunna umgås och... De verkar må mycket bättre. De verkar inte vara lika rädda. De verkar vara gladare. Och jag tror att det är det sättet vi kan inspirera fler på. För att jag, i början av den här pandemin, så försökte jag prata med folk. Jag försökte få dem att förändra sig. Det blir nästan att man går in i dömande. Och det jag har lärt mig är att jag kan inte få någon att förändra som inte vill. Utan jag kan bara visa, jag ska i den här riktningen. Mm. Så här lever jag. Jag kan vara... liksom walk the talk.
Ja, precis.
Och det kommer att leda till att folk blir inspirerade.
Vissa.
Ja, vissa.
Och de som inte blir det.
Och de som inte blir det, då är det fine.
Men ni kommer fortfarande behöva leva i samma land.
Ja, behöver vi. Tänk om vi splittar upp Sverige.
Det är det jag säger ju. En krog släpper in och en krog släpper inte in.
Ja, exakt, och då blir det som... Ja, men, och det blir ju som men olika... Ja.
Nej, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis
vad
du menar.
Jag vill ju ha fler friheter för fler människor. Om vi nu ska bo i samma land och ha olika preferenser, inte bara gällande pandemin utan överlag. Vissa vill lyssna på den här podden, andra vill inte det. Skit i att lyssna då. Men sen finns det ju såklart vissa saker som till exempel kollektivtrafik. Mm. Som är till för oss alla och som finansieras av alla. Mm. Det finns sjukvård, det finns juridik. Mm. Det är ju system som vi behöver vara överens om. Så det finns ju också vissa saker som är såhär, nej, här kan vi inte ha parallella system. Vi kan inte ha parallella domstolar.
Varför inte då?
Då är det ju inte ett samhälle längre.
Det kanske är två samhällen då.
Ja, precis. Ja. Det ja, då är det ju inte ett samhälle längre. Det är ju två olika.
Ja, exakt. Samhällen. Och det kanske är så det behöver bli.
Ja, men i mer det kan också, större alternativet utsträckning. Kan ju också vara att flytta härifrån.
Ja, absolut.
Säger jag som invandrare till dig. Du kanske ska flytta
vidare. Eller så kan jag bara inspirera fler. Att, kan vi inte göra så här med Sverige? Kan vi inte göra på det här sättet? För det är som att vi har blivit sålda en lögn.
Nej, men detta låter totalt galet faktiskt. Både...
Oj, nu gick oj, där går gränsen för Nils Littorin.
Nej, men alltså, herregud. Alltså, har vi inte lärt oss någonting av historien? Alltså, varför ska vi dela upp människor på det sättet? Alltså ta HIV-epidemin, va? När den kom. Bögpesten kallades den. Man stigmatiserade en grupp människor oerhört mycket. Va? I USA, de fick inte vara med, gå i kyrkan. De fick inte komma in på vissa sjukhus. Människor var livrädda för dem. Även i Sverige skedde det en oerhört liksom, stigmatisering av den gruppen. Liksom. Och ska vi göra på samma sätt med den här influensaliknande sjukdomen? Alltså jag får inte ihop det. Vad skulle det tjäna till? Alltså, du säger här att ja, men det blir större frihet då, för du kan välja om liksom, vissa krogar har rätt att diskriminera människor utifrån deras hälsostatus. För det första så saknas liksom, återigen, anser jag, datan för att så är fallet att man på något sätt minskar smittspridningen i samhället på det sättet. Men också, gör du ett tankeexperiment i så fall, Navid? Ska vi börja kräva människor då från, om man ska gå på nattklubb här i Stockholm, nu vet jag inte om man går i Stockholm om man vill ligga, det kanske du vet. Men
men ja, det är klart att vi är.
Ja, det är ett annat podd, ja, Nils. Ja.
Men i Malmö så går man, om man är singel, till Etage. Och om de i Etage skulle...
Det beror ju på också vem man vill ligga med.
Ja, det är ju ganska brett urval där. Men alltså, om man säger att man går dit, va, och så frågar vakten där, ja men du, vad ska du göra här? Jag ska gå in liksom och ragga och dricka och ha kul. Ja men får jag se dina papper då? Vilka papper? Ja, är du smittad? Ja, vadå? HIV? Visa upp dina papper. Det är ju risk att om du går in här och du går hem med någon att du sprider smitta. Och skulle vi göra det, då skulle folk skrika sig hesa av diskriminering.
Ja, men det görs i vissa sammanhang.
Ja, och diskriminering.
I vissa sammanhang där människor... Du nickar också, eller? Såg jag fel?
Med rätta skulle folk reagera på att fan, så här kan vi inte behandla den här gruppen då med sjuka människor. Det är grov diskriminering. Absolut. Och här pratar du inte längre om sjuka människor, utan du pratar om friska människor som potentiellt skulle asymptomatiskt sprida en smitta. Alltså, kom igen nu. Ska vi dela upp samhället på det sättet?
Absolut, men såklart, det är ju tankeexperiment.
Det är bättre samtidigt, att skydda riskgrupperna, menar jag.
Samtidigt, på en viss nivå så går ju krogmiljön ut på att diskriminera. På ålder, ekonomi, socioekonomiska faktorer. Alltså, det finns ju redan vissa urval och begränsningar som görs på en krog. Du kom, alltså,
utseende,
absolut.
Ja. På vissa enskilda...
Du kommer som snubb... Skulle vi tre... tillsammans med ytterligare fem polare.
Ja, då hade jag kommit in. Ni hade fått stanna hemma, men liksom...
Försöka komma in. Du hade på din höjd kommit in på ett topp.
Ja.
Hade vi varit 10 fulla snubbar och inte kanske sett så propra ut. Vi hade kanske haft lite slabbiga kläder. Vi hade inte kommit in på så många krogar. Det är ju både utseende, kön och ekonomi. Och vi kanske till och med hade varit så här runt 18-19, så ålder. Så att det görs ju redan diskriminering i krogmiljö. Det är ganska
bra. Åldern kan jag tycka är helt okej, eftersom det säljs alkohol.
Alltså, men det är för att det är diskriminering som du gillar.
Ja, men det finns ju någon slags folkhälsotanke bakom det i alla fall, som jag kan ställa upp på.
Nu hårdrar jag det såklart. Att jag ser ju inte framför mig ett samhälle.
Men att diskriminera någon för att de är svart eller ser fattig ut eller så, jag tycker det är fruktansvärt. Att diskriminera någon oavsett vilket sammanhang det handlar om.
Jag håller med.
Så att det,
Och jag tycker tanken på att diskriminera baserat på vaccinpass i sig är en ganska galen idé. Men jag gillar också att göra tankeexperimenten.
Ja, visst.
Ja, men jag tycker det är intressant, hur görs diskrimineringen? Och skulle liksom det vara en restaurang i Stockholm som bara, när man kommer på den här restaurangen då måste man ha på sig munskydd och alla måste injicera sig när man kommer in och vi tror att det är lösningen för hela världen och så blir det liksom en positiv anda.
Nej, men förstår du?
och så kör man we're not gonna take it.
Exakt, så blir det liksom en hel rörelse kring det och bara, ja nu ska vi göra det här, är lösningen på allt. Yeah. Men det är ju inte så, utan det är så här, det är rädda människor som säger ta på dig munskyddet. Just och så det. Gör det och nej, kom inte nära.
Du vill ha munskydd med peppig
musik. Och då känner jag så här, men vad, det där är inte kärlek. Det där, alltså, så då måste jag gå in och sätta gränser.
Du tog ju det jag sa och gjorde det ännu knäppare.
Jag vill liksom bara ge människor en bild av att, alltså, det blir så konstigt. För att man märker ju att diskrimineringen, alltså, ja, det, vi ska tillåta det frihet liksom, men frihet, det ska ju leda till någonting gott. Och jag ser inte att det här leder till någonting gott. Att vi ska ha det här, alltså, samhället med att man inte får komma in på restaurang för att man inte vaccinerar sig.
Alltså det finns ju också, nu har vi pratat om ganska mycket ytterligheter. Det finns också en aspekt av att under en pandemi vidta vissa åtgärder som inte är att alla måste göra på samma sätt, men som är solidariska, vänliga. Alltså, jag går inte och hostar en 80-årig gubbe i ansiktet. Jag kanske öppnar dörren och håller avstånd till människor i riskgrupper som har valt att gå ut. Det finns någon form av mänsklighet i det också. Det kallas för solidaritet. Och som Stina Oskarsson sa när hon var med i den här podden, vi kan inte blanda eller sätta ihop vissa ord. Man kan inte prata om påtvingande solidaritet.
Nej.
För det är inte solidaritet. Nej. Det är någonting annat. Solidaritet är någonting som du väljer att göra för att du bryr dig om dina medmänniskor. Men om staten säger åt dig vad du ska göra, då är det inte solidaritet. Nej. Social design och du påtvingar åtgärder. Solidaritet är någonting du kan inspirera till. Det är någonting du kan, som du var inne på Filip, du kan walk the talk. Du kan visa på att okej, här finns det människor som tillhör riskgrupper. Här finns det människor som är rädda. Här finns det människor som kanske behöver hjälp. Mina grannar behöver hjälp att handla under pandemin. Då hjälper jag mina grannar att handla för att de tillhör riskgrupper. Det är någonting som vi människor har gjort i alla tider för att vi på ett plan är flock och bryr oss om varandra. Jag tror att om vi vidtar för mycket statliga åtgärder på alla plan så slutar vi att bry oss om varandra. Jag tror vi glömmer bort att vara medmänniskor, jag tror vi glömmer bort att vara medborgare. Det är ingenting jag är för att Stefan Löfven talar om för mig att vara det. Nej. Det är för att jag vill vara det. Men om vi har en alldeles för stor statsapparat eller en politik som bedrivs genom att säga åt människor hur de ska vara mot varandra, oavsett om det är Stefan Löfven som säger åt mig att tvätta händerna när du är riktigt glad, men håll käften. Eller fyra kvinnliga inom citationstecken komiker som säger att vi ska ha riktlinjer för stand-up. Sluta.
Ja.
Låt människor få stöta och blöta mot varandra och lära sig att umgås och vara vuxna tillsammans.
Och det gjorde ju svenska folket.
Självklart.
Under de här rekommendationerna som jag tyckte de i stort sett var vettiga liksom. Under första delen när vi visste väldigt lite om pandemin och så vidare. Och det gjorde man ju. Massvis med människor som isolerade sig och höll sig hemma och man gick inte på släktkalas och så vidare. Och det var frivilligt.
Exakt.
Det var rekommendationer. Och den typen av liksom, det är ju någonting. Och det är ju samma sak med vaccinationen, va? Att det svenska folket har inkorporerat, internaliserat det svenska vaccinationsprogrammet i sig själva. Vi behöver inte tvinga dem att ta sina barn till vårdcentralen. De gör det ändå för att de tror på att det här fungerar och detta är bra för oss. Och det är den starkaste formen av liksom sättet att få av folkhälsa, när människor själva tror på det. Men den gången du går in och tvingar dem mot deras vilja, du kanske kan göra det en gång, va? Men i längden så skapar du ögontjänare, så att när staten inte tittar på, då skiter man i dem. Så är det i många länder runt om i världen. Eller så skapar du extrema rebeller som, då vill jag inte ha någonting att göra med staten och med Folkhälsomyndigheten om ni tvingar mig till saker. Så att det är mer långsiktigt hållbart med strategier som Sverige inledde med, men som vi tyvärr inte avslutade pandemin med.
Jag håller helt med. Och jag tror...
Och du pratar också om statens ansvar. Alltså, titta på Sverige när vi gick in i pandemin. Vi hade ingen skyddsutrustning i sjukvården. Jag köpte upp från Kina privat munskydd som jag delade ut till universitetssjukhuset i Lund och Malmö. För vi hade inga lager. Man har monterat ned... Jag är för att man ska ha skyddsutrustning inom sjukvården, vill jag väldigt noga på att poängtera. Men de fungerar inte när folk håller på med dem på gatan och så vidare. Där har de liksom ingen effekt. Men så där var jag som privatperson. Det var många andra som gjorde den typen av insatser också. Va? För att staten kunde inte garantera att sjukvården var säker för de som arbetade där. Mm. Och så vi har minst antal IVA-platser i hela Europa. Vi har minst antal vanliga vårdplatser i princip i hela Europa. Jag tror Portugal är sämre, va? Men i princip, alltså, så att svenska sjukvården lever hela tiden. Det vet ju ni i Stockholm. Med den här,
liksom. Nu kom politiken igång här.
Men lever hela tiden på gränsen. Mm. Så varje gång vi har en liten belastning på systemet så blir det långa köer.
Det är väl det staten ska ägna sig åt.
Ja.
Och se till att säkerställa.
Ja, och det, och, ja, men när hörde du en politiker prata om det, att okej, nu har vi haft en pandemi, det har varit jävligt jobbigt. Nu ska vi se till att fixa arbetsmiljön på sjukhusen. Eller nu ska vi fördubbla IVA-platserna så vi kommer upp i någon slags europeiskt genomsnitt åtminstone. Vi behöver inte vara bäst i Europa, men vi kan åtminstone ha lika många som Tyskland eller Danmark. Mm. Har du hört någon politiker under pandemin prata med överhuvudtaget om detta?
Jag skulle
gärna, eller en mindre lovad?
Jag skulle gärna koppla det till skattetryck. Så har vi femte högsta skattetrycket i Europa, vilket jag tror vi har. Då ska vi ha femte bästa sjukvården i Europa. Så jag vill gärna koppla det till skattetryck. Men det är ett längre och mer ideologiskt och politiskt samtal. Yeah. Jag tänker, mina vänner, att vi har gjort 3 timmar snart.
Oh shit.
Och vi ger lyssnarna och tittarna bang for the bucks. Vi fyller på med länkar och vi fyller på med artiklar och mer fördjupad läsning. Både det som stödjer det ni har varit inne på och sammanhang där ni har framträtt, men också där era kritiker uttalar sig. Jag hoppas att ni blir inbjudna till ännu fler sammanhang och får säga det ni vill säga, demonstrera det ni vill demonstrera för eller emot och skriva det ni vill skriva och göra era röster hörda. Jag hoppas att ni har känt att det här har varit ett givande samtal. Jag tyckte det var fantastiskt fint att ha er här.
Tack.
Så vill ni avsluta med någonting? Är det någonting ni vill tipsa om, de som tittar och lyssnar?
Ja. Nej, men att... Jag vet inte. Jag ska suga lite på den. Har du något som du vill säga?
Ja, så någonting som har blivit ganska så tydligt för mig i alla fall under den här pandemin, det är behovet av den här typen av samtal där man får sitta och resonera, kritiska frågor där olika perspektiv möts och bryts. För att demokratin ska fungera så måste vi ha det. Mer sånt liksom. Så att stöd den här podden, stöd andra poddar som gör likadant och sök information från olika källor. Alltså, det är väl det jag har stärkt sig under pandemin.
Mm. Mm. Jag tror så att det här sammanhanget heter ju hur kan vi? Och det är en fråga och jag tror att vi behöver ställa fler frågor till oss själva och till andra. Lyssna, nyfiket, ifrågasätta och öppna upp. Och det är precis det du gör, Navid. Så att jag vill ge dig en eloge. För det är viktigt. Så jag hoppas att fler inspireras av det. För jag behöver göra det mer. Jag är ganska bra på det, men jag kan göra det ännu bättre. Och jag tror att det kommer att lösa saker. För då får man förståelse för andra. Och det är en krock i världsbilder och liksom världsmodeller. Och enda sättet att förändra saker och ting är just att öppna upp det. De samtalen.
Mm. Jag uppskattar er och att ni tog er tid. Och det var fint att få diskutera, hålla med och inte hålla med varandra. Jag tror att det är jätteviktigt att stärka det ni har sagt nu. Att ställa fler frågor, bjuda in till fler diskussioner i den här och i många andra poddar och andra kanaler som också gör det. Både i etablerad och oetablerad media. Och jag tror att det är jätteviktigt att du som lyssnar och tittar på det här ser till att ta intryck från väldigt många olika håll. Både i Sverige och utomlands. Alltså i andra kanaler som du kanske inte har tittat på, lyssnat på eller läst. Och ta in de här intrycken stycken och sen skapa och bilda dig din egen uppfattning. Diskutera med dina vänner, men också med de vänner och familjemedlemmar som du kanske har andra perspektiv än, eller som du har under pandemin kanske slutat prata med bara för att någon har gått åt det ena eller andra hållet. Gör inte det här till en splittring i familjen, utan sätt dig runt middagsbordet, ta ett par bärs och prata om det här, och man får skrika på varandra och vara kritisk och utmana varandra i den här diskussionen. Så ha högt i tak, men behåll respekten för varandra. Det gör ni även här i kommentarsfältet på det här avsnittet. Vi kommer lägga ut en massa olika länkar och se till att det vi har pratat om i den här podden också kommer ut, och förhoppningsvis så kan vi fortsätta bjuda in människor som pratar om de här sakerna. Jag vet ju att både Agnes Wold och Emma Frans har blivit tillfrågade. Jag hoppas verkligen att de väljer att komma hit, och dörren är öppen även för andra personer som på ett respektabelt och kunnigt sätt kan diskutera de här frågorna.